Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
...334 gånger har vi nu hälsat alla oss välkomna. Sätt upp dig, Magnus. Ja. Det är trevligt att du är här. Ja, i min soffa i stan.
Att du är här, ja, det är ju kanske det värsta av allt. Att ja. Vi inte är,
och hej alla lyssnare som är med oss.
Ja, en sak som jag har spanat in, eller jag läste en grej som jag bara så här, vänta nu, vad är det här för någonting? Uh-huh. Och tänkte vidare på, jag läste en psykolog som sa, som vurmade för kvinnors rätt att vara singlar.
Jaha. Uh-huh.
Och då tänker jag så här, för det finns
en svensk, eller?
Ja, en svensk psykolog, ganska ung också. Mm. Då tänkte jag så här, det är ofta serier som handlar om vad väljer att leva singel, självvalt singelliv.
Vad då serier?
Ja, eller alltså vad heter det, artiklar, okay. Artikelserier som är så här, de valde, det här är de som väljer att leva singelliv eller att vara singlar. Mm. Och då tänker jag så här, men vad då? Det är väl det man är i grunden. Man väljer ju att vara tillsammans med någon.
Ja, så skulle man kunna säga. Men en del kan ju också kanske säga så här, jag vill alltid vara singel, och så har de bestämt sig för det.
Ja, fast allt jag tycker att man glömmer bort. Ja, det är det, absolut. Man är på något sätt som man glömmer bort att det första valet är ju vill jag vara tillsammans med någon eller den. Mm. Men det är på något sätt som att, och det tror jag gör att det är svårt att vara singel idag, att man liksom så här, ja men det är ju självklart att man ska leva
i par.
Ja, men
det är ju det som är det tråkiga med normer. Ja. Normen är att man ska vara ihop med någon. Ja. Fast, och normen är att man ska skaffa barn.
Ja, det är en annan sak också att så här, ha valt att inte ha barn.
Men du har valt att ha barn.
Ja, liksom. Exakt. Ja. Precis. Jag blir liksom så här, rätten att vara singel, vadå? Det är väl självklart att rätten finns ju.
Ja, det tycker jag är en jättekonstig formulering. Ja. Ja. Som att vi skulle vara på den nivån att man måste fightas för något sånt. Det måste man ju faktiskt inte. Nej. Men det som det ofta kräver, det är ju att det ofta kräver lite mod att avvika från normen. Att liksom inte skaffa barn. Det är ungefär som att man alltid då behöver förklara sig. Och det är ju lite tråkigt att vi fortfarande är där.
Exakt.
Och jag menar, du och jag, när vi har valt att inte flytta ihop, hur många gånger har vi inte behövt förklara oss?
Mm, absolut. Att, jag tycker att det blir lättare och lättare. Jag tycker att det finns en annan...
Men det kan också vara det att folk har vant sig vid oss
absolut,
nu. Vi slipper den
frågan.
Nej,
men jag bara säger att jag vill lyfta det här. För jag tycker att det är en fråga som man måste tänka på. Du kan inte bara acceptera den här typen av formuleringar. Eller liksom så här, du väljer att vara ihop med någon. Du är singel, du väljer att vara ihop med någon. Du föds singel och du väljer att vara ihop med någon. Ja, bara en parentes. Mm,
precis. Det är en sak som jag är glad för. Ja. Tycker att vi får mycket mail från lyssnare som berättar att vi har varit ett stöd genom deras skilsmässa. Dels så att den överhuvudtaget har blivit av och också för att den har blivit bättre genom podden. Ja. Det tycker jag är så glad. Eller det blir jag så glad av liksom att då gör podden ändå någonting lite nyttigt.
Ja,
mer än att jag får träffa dig en gång i veckan.
Ja, precis. Ja, nej, men det är väl det. Det tycker jag. Det är ju det jag vill.
Ja, att det ska vara det man vill. Ja.
Inte bara för att jag ska få prata, även om det är kul.
Ja. Mm. Du, förra veckan hade vi ett lyssnarbrev där en frågade om det var liksom normalt att någon, att de under bråk, att han säger saker som du är ful och såna här saker. Det, du är äcklig, sa han till och med. Ja. Det är många som har reagerat på det. Mm. Och en skriver så här, alltså många nämner då psykisk misshandel. Och en skriver så här att det finns säkert många män, kanske kvinnor också, som säger sånt som du är ful eller ingen kommer vilja ha dig för att manipulera partnern så att hon fortsätter att stanna hos honom. Mm. Och det touchar ju då säkert också det som den som manipulerar gör det av rädsla för att förlora någonting. Ja, liksom.
Ja.
Och sen så stannar den som är medberoende kanske av rädsla för att jag är ful eller jag är dålig. Jag tänkte bara säga, jag läser om konsekvenser av psykisk misshandel.
Mm.
För det här är ju inte ensamt, det finns många kriterier som olika sätt att agera som kan vara psykisk misshandel. Men om man tänker på konsekvenserna av psykisk misshandel så läser jag på Kry som hade en ganska intressant artikel om det. Psykisk misshandel är extremt skadligt. Förövaren börjar oftast med att vara kärleksfull, öm och snäll. Men när förtroendet och känslorna har byggts upp så förändras beteendet. Bara det där tycker jag är så. Jag har så svårt att se framför mig liksom, är det här medvetet då? Är det som ett rovdjur liksom, eller vad? Ja, kanske. Man jobbar
sätt.
För att vinna. Eller så är det ett inbyggt sätt där man inte vet att man själv är sån. Jag vet inte.
Inte är
en som kommer att misshandla psykiskt. Liksom. Det är det här som jag tycker är svårt att förstå.
Ja.
Ja, så står det så här. Partner kan ha två helt olika sidor. Omtänksam och lyhörd ena stunden för att sen bli obehaglig, elak och kontrollerande i nästa. Det här oförutsägbara beteendet håller dig på tårna. Du kan aldrig släppna av eftersom din partners humör kan skifta när som helst. Det känns som att du konstant går som på nålar. För omvärlden kan den som misshandlar verka charmig och mysig. Dina nära och kära kanske till och med tycker väldigt mycket om personen. Något som kan leda till att du känner dig galen och börjar tvivla på din egna intuition. Men allt detta är en del av manipuleringen med syftet att skuldbelägga dig.
Mm.
Det där hör man ju ofta, att liksom mina anhöriga tycker så mycket om och så vidare.
Ja.
Och sen till sist så här. Det händer att individer som utsätts för psykisk misshandel blir självdestruktiva och exempelvis dricker mer för att försöka hantera situationen. Vissa tappar aptiten och får sömnproblem, kan leda till ångest, depression och så vidare. En del kan utveckla posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är jätteviktigt att man söker hjälp, såklart. I samband med det här så ramlade jag över också en paragraf om sexuellt tvång.
Mm.
Som jag tyckte var spännande och intressant. Där skriver de så här. Sexuellt tvång, för jag tror att jättemånga är utsatta för sexuellt tvång utan att definiera det så. Mm. Och då tror jag främst att det är kvinnor som är utsatta just för att normerna återigen liksom har fört oss dit.
Ja.
Sexuellt tvång är oönskad sexuell aktivitet som sker när du pressas, luras eller tvingas ha sex. Tvång kan få dig att tro att du är skyldig din partner att ha sex. Detta är i allra högsta grad ett tecken på övergrepp. I ett hälsosamt förhållande behöver du aldrig ha sex om du inte vill. Tecken på sexuellt tvång kan bland annat vara: du blir hotad om du inte vill ha sex. Partnern mobbar dig om du inte vill ha sex. Partnern tjatar sig till sex. Partnern ljuger eller lovar saker för att få sex. Din partner håller dig vaken tills du går med på att ha sex. Det är så sjukt egentligen.
Mm. Ja.
Håller dig vaken tills du går med på att ha sex. Jag tycker att det är intressant för att just det här tjatandet, att det faktiskt är ett tvång som liksom, man har inget bättre att välja på liksom, eller det blir konsekvenser om jag inte. Så jag tycker att det där var bra att tänka på det viset.
Ja, Ja, verkligen. Jag tycker det är liksom jag tycker det är svårt med såna här saker, för att mycket av den kunskapen jag har och säkert många andra har, det kommer ifrån att man har sett filmer som handlar om psykopater och sånt där. Och det ibland kan man säga att det är bara på film, det är bara fiktion. Men när man läser sånt där så känner man ju också att nej, det är inte det, för nej. Det är precis så där det går till.
Ja.
Men jag tror är också att det är jättelätt att sitta utifrån och höra det där och säga, men gud, det där måste man ju upptäcka på en gång. Men det handlar ju också om hur man åker in i det.
Ja, ja.
Vad du har för, det är aldrig någons fel att någon åker in i det, men kan ha jävligt svårt för att upptäcka det där.
Ja.
Och då behöver man också lyssna på folk utifrån. Jag anar också att det är så att de här personerna som då, alltså psykopater eller folk som utsätter för det här,
tycker inte att vi ska kalla dem psykopater. Okay. För att jag tror att det här sker överallt.
Ja, okay.
Man måste inte alls vara psykopat.
Nej, absolut. Men de är också ganska måna om, precis som det står där, att utåt sett verka liksom härliga och sköna.
Ja.
Och dessutom förmå omgivningen att inte se det vill säga att inte lyssna på den som blir utsatt för det.
Absolut. Men jag menar så här, att sexuellt tvång, det tar ju skydd av till exempel äktenskapet där man liksom upplever sig ha gjort en överenskommelse om att vi har sex.
Precis, jag talade om det du berättade tidigare om psykiskt våld, alltså sexuellt tvång. Det är ju liksom på något sätt ännu svårare, för det talar man aldrig med andra om.
Nej, precis.
Utan det är bara någonting som man lever i och tar för en normalt beteende till slut, som jag tror det är.
Ja, ett liksom alla som skriver till oss, de säger att de har husfrid sex till exempel.
Ja, exakt, precis.
Vad är det för jävla frid egentligen? Ja. Men jag fattar ju precis vad de menar. Att de går med på att ha sex för att det inte ska bli bråkigt hemma.
Ja.
Då är ju det ett sexuellt tvång.
Ja, absolut.
Alltså tvång att ha sex fast man inte vill.
Visst.
Vad är det för värld vi lever i?
Ja.
Och då har vi ändå i Sverige kommit fruktansvärt långt jämfört med andra. Det är helt sjukt.
Mm.
Helt sjukt.
Mm. Verkligen.
Jag undrar vad som skulle hända om alla liksom strejkade mot detta.
Ja.
Ett jävla upprop. Usch.
Ja.
Ja, men det är bra att definiera det. Det var bra att se, tycker jag. För tror jag är otroligt vanligt.
Ja, jag tror att det är bra att upprepa också och nöta in från andra hållet. Liksom.
Ja.
Ja, bra. Mm.
Då tar vi ett lyssnarbrev.
Ja.
Hej, jag har äntligen skilt mig efter en 30-årig relation som har varit extremt dålig för mig. Detta efter att jag först som 47-åring hörde om självmedkänsla och insåg att jag aldrig någonsin fått känna det eller prioriterat mig själv. Som barn tog jag hand om min mamma och hennes psykiska ohälsa, och som 18-åring gick jag in i den här relationen och fortsatte ta hand om en annan vuxen med stora problem. Jag borde ha lämnat för så länge sedan, men efter att barnen kom långt in i relationen har jag varit gisslan, då pappan inte alls fungerat, då han är helt självupptagen och alltid satt sig själv först. Jag tog till slut steget nu när våra barn är 10 och 14 år. Det fanns en liten förhoppning om att han skulle växa upp och bli en förälder, men han har snarare gått ännu mer in i barnet och beter sig ännu mer själviskt. Alla mina farhågor kring hur det skulle kunna bli infrias. Alltså nu när hon är skild.
Mm.
Jag får rådet från alla att jag måste släppa oron, kontrollen, ilskan och frustrationen för att överleva. Men ingen kan ge mig råd om hur. Har ni några råd? Jag oroar mig ju konstant för hur mina barn har det hos detta stora barn som inte kan ta sitt föräldraansvar. Och jag är så arg på mig själv som gjort så dåligt val av medförälder. Samtidigt som jag absolut inte kan ångra något, då jag ju fått dessa underbara barn. Men jag får absolut ingen ro utan är konstant stressad, och nu börjar orken också tryta när barnen är hos mig, och det gör mig ännu mer stressad.
Ja, alltså jag tänker att, alltså jag tycker det är svårt att ge råd, eftersom jag kan ju förstå att man är orolig. Sen beror ju det alltid på hur mycket, vad har man för fog för sin oro? Alltså hur viktigt är det? Och jag kan ju tycka på ett sätt att så länge det inte är fara för barnens hälsa, allvarlig
mentala
fara,
hälsa.
Ja, mentala hälsa fysiska, och hälsa också naturligtvis. Så är det kanske, om man kan göra en sån ekvation, viktigare att vara en bra förälder när man har barnen än att gå omkring och tänka på det när man inte har dem.
Ja, men det tror jag hon förstår. Ja. För oro lever ju, är ju liksom... Man vet att den inte hjälper,
men,
så att säga.
Men i förlängningen så kan man säga så här, det du gör då, det är att du ger dina barn tillräckligt mycket för att de ska klara sig i livet längre fram sen. Den där tiden de är hos pappan, den kanske är till spillogiven på något sätt, men det finns säkert plus i den också. Men det, när du är med dem, då har du möjlighet att liksom vara en bra förälder, den bra föräldern som de behöver se också då.
Mm. Och det vet ju hon också. Ja. Men hon säger ju att orken också tryter nu när barnen är hos henne, ja, för att hon är så orolig.
Ja, men det är det jag menar också. Att om hon kunde liksom förstå att det kanske inte riktigt finns fog för den oron, utan precis, om de inte säger, far illa, precis, ordentligt.
Men om du accepterar... För det är, jag tycker att oro är jättespännande.
Ja.
Och hon säger så här, hon säger ju, som du säger nu, jag får rådet från alla att jag måste släppa oron, kontrollen, ilskan och frustrationen. Men hon kan inte det. Mm. Så hon vill ha hjälp med det. Ja. Alltså det hjälper inte att en till säger sluta oroa dig.
Nej, jag fattar det, men det förstår jag också. Jag säger inte sluta oroa dig. Jag säger så här, tänk på det här sättet.
Mm.
Det vill säga att så länge de inte far illa psykiskt så är det ingen fara. De klarar det.
Mm.
Och det går ju liksom inte heller att säga, alltså kan man mäta det? Eller egentligen ska man säga så här, om du är så orolig, då kanske du ska gå och till socialtjänsten och göra en orosanmälan att barnen far illa, så att du får det där ur dig.
Mm.
Och får se, är det så eller är det inte så?
Mm.
För att det finns ju liksom, där kan ju socialen hjälpa till. Man kanske inte alltid kan lita på dem, men det är deras uppgift att se till att barn inte far illa i de hemmen de lever i.
Mm. Precis. Ja, det är jag som också på jag har av olika skäl haft anledning. Jag har köpt en bok, den kan jag tipsa om.
Mm.
Anna Kover har skrivit den. Den heter Oro.
Ja.
Och under titeln är typ att hantera en oviss framtid eller något sånt där.
Mm.
Den ska jag läsa, för jag tänker att man lär sig alltid någonting av alltihopat. Och jag tänker att det är ju två ord. Dels tycker jag också att en kärnfråga är så här, om barnen far illa på något sätt, då är det SOS man ska gå till.
Ja.
Om barnen inte far illa, så behöver hon på något vis greppa det här glappet mellan hur hon skulle vilja att barnen hade det och hur de har det.
Mm.
Om det inte är en skadlig sfär i det glappet, så kan hon med förnuftet tänka att det här ska jag lära mig att leva med.
Mm.
Då ska hon jobba på acceptans. Det kan man göra i KBT hänseende, att man går till en KBT-terapeut till exempel. För att det du inte kan påverka och som inte skadar barnen, det kommer att få finnas. Det kommer du att behöva lära dig att leva med. Men om de far illa på ett sätt som faktiskt skadar dem här och nu eller över tid. Alltså det är inte skadligt att ha en... Det är inte skadligt att ha en barnslig förälder. De har haft det hela tiden. Hon har kunnat täcka upp för det.
Ja.
Men det är inte nödvändigtvis skadligt. Jag vet inte om det kan vara till tröst, men... Jag börjar ju få rätt i en viss fråga också. När det gäller arv och miljö så är ju arvet så otroligt mycket mer påverkande för hur vi mår och hur vi tar oss genom livet. Alltså det gäller då också våra barn. Det är heller, idag läser jag också en artikel, det är heller inte så jäkla viktigt enligt många undersökningar hur det är hemma. Då är liksom allting, utan det är mer liksom andra situationer som kommer att påverka. Det ska man ta med en nypa salt. Men, men ja, jag vet inte.
Nej, men får jag säga en sak? Ja. Det där är ju, visst, jag läser ju artiklar där hur det ser ut hemma också påverkar. Men även med det sagt så tror jag att man kan ju tänka så här också. När de bodde med er båda två, när de bodde med båda föräldrarna, så var det ju okej att vara som pappan var. Enligt mamman, eftersom hon levde
ihop med honom. Ja, just det.
Så hon har ju liksom en annan sits nu att säga. Men nu har jag valt att jag ställer inte upp på det där. Så att det finns en väldigt större tydlighet.
Mm.
Och för barnens skull så är jag precis helt med dig. Att De har vuxit upp med det här hela tiden, ja, fast till och med på ett värre sätt, eftersom mamman ändå sagt att ja, det här, så kan man vara också. Och jag tror att om man skulle titta på alla, jag känner ju många som har vuxit upp med i de mest tokiga förhållanden med barnsliga och ansvarslösa föräldrar som har med två på det sättet som ändå har klarat sig ganska bra. Så jag kan ju tycka också så här att dina barn har en ganska bra sits. De har två olika föräldrar som den ena tar stort ansvar och är en duktig förälder och den andra är mindre duktig. Liksom, så att de får en ganska bred bild av saker och ting. Mm. Och det kan till och med vara bra.
Precis. Ja. Jag fick en känsla här, jag kom på någonting, men jag får se om jag kommer ihåg det igen. En annan sak som jag tänker att hon behöver göra. Hon behöver hjälp att rensa i sina känslor och tankar. Jo, jag tror att det kan vara så här. Att när man lider med sina barn till exempel, så blir det ungefär som att man ser att det är mitt jobb nu. Alltså att man är lojal. Alltså det här tycker jag är så intressant, för det kan ta en framåt. Att man vill vara lojal med den känsla och den tanke man har, så man lever kvar i den. Medan det egentligen går att flytta tanken åt ett annat håll. Man behöver inte
bejaka.
Jo, om jag har ångest för någonting som jag oroar mig för, så blir det som att den ångesten säger mig hur jag ska må och agera nu. Om jag inte godtar att liksom, jag behöver, det är ungefär som, okej, jag tänker att jag ska inte äta så mycket till exempel. Mm. Jag är jättesugen på att äta en massa onyttigheter, och så har jag bestämt mig för att inte. Ja. Och sen så känner jag känslan, åh, jag vill ha det här, och sen så följer jag känslan. Mm. Man måste inte alltid följa den känslan. Alltså det är en intellektuell process som är svår att liksom komma på, men att man måste inte alltid vara lojal med sin oro heller. Man kan lämna den där här en stund, och att liksom försöka förflytta den. Jag tycker att hon behöver hjälp i att rensa i sina känslor och tankar, och att hon ska ta hjälp av ett proffs. Och har man inte råd med det, så kan man gå till kyrkan, som jag har förstått. Där finns också en del. Och att den här mannen, som sagt, han kanske är knäpp. Och det vet de. Och barnen är underbara. Och han är egentligen inte hennes problem längre. Så att om barnen signalerar att de har det dåligt, då är det ett problem. Ja. Men hon kan inte styra över hans liv, och hon kan inte längre kompensera för honom. Sådär.
Nej.
Ja, säg.
Nej, alltså, jag tycker liksom det hela kokar ner någonstans till att om du är djupt orolig för att det är så illa, då kan du göra någonting åt det. Genom att
inte bara av oron. Eller vad, eller så,
nej,
säger
men
det? Som
oron säger det, att det här är så farligt, barnen far illa av det här.
Ja, men kan ju oro säga, fast det inte är sant.
Jag vet, men då menar jag så här, det finns två vägar. Antingen får man göra en anmälan, så gå vidare, så att man fullföljer sin oro och tar reda på att det här är inte bra och får en förändring. Men annars så måste hon ju jobba med sig själv, annars måste hon se till att hon blir av med sin oro. Och det verkar som att hon har försökt och inte klarat av det själv, och då måste hon själv ta det vidare till någon som kan hjälpa henne mer. Och det tror jag är precis som du säger, hon måste få någon slags, om du ska kalla det för
att hon ska få ork och så vidare.
Ja, exakt.
Och det här är ändå fortfarande ganska nytt, tänker jag också. Ja. Och sen så någonting som också, för hennes fråga är ju egentligen hur ska hon bli kvitt oron. Då säger jag, rör på dig jättemycket. Spring, gör dig, ja, men det reducerar, det är rent, varför skrattar du?
Nej, du bara rör på dig, spring runt så försvinner.
Ja, men man ska motionera. Visst, det reducerar stress i vardagen på alla sätt och vis. Mm. Och det gör att du kommer att vara mer hållbar både i ditt eget liv och att orka med barnen bättre.
Mm. Ja, nej, men absolut.
Men det är speciellt med oro. Men jag tycker att oro på sista åren har fått lite upprättelse. Vi oroliga har fått lite upprättelse.
Ja, så här. Nu måste jag ändå säga det. Att för hennes del så kanske inte den upprättelsen är så himla bra.
Ja, kanske. Låt säga att hon har rätt.
Ja, absolut. Men om hon har rätt, då ska hon också anmäla det.
Ja,
då måste hon
göra
någonting åt det.
Precis, men det var liksom inte det. Utan jag sa just att oro har också tjänat ett syfte rent evolutionärt.
Ja, självklart, absolut.
Ja, det är en känsla som inte bara är någon slags idiotgrej.
Absolut,
utan det är
någonting
vi får ta på vi får hantera den ungefär som ångest eller liksom andra oroskänslor. Det är negativt när den inte behövs. Liksom.
Ja, precis. Exakt. Onödig oro eller överdriven oro är inte bra.
Nej.
Då lämnar vi det där.
Det där har väl du och jag tjafsat lite om.
Ja,
om jag kan minnas rätt.
Jag har rätt. Mm. Men jag vill ändå önska henne lycka till.
Ja, det vill jag också. Det finns saker att göra. Så det är så. Det är bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag har lite frågor till dig.
Ja.
Och de kan vara av privat natur.
Åh, de är inte av professionell.
Nej,
det är privat.
Det skulle de kunna vara också.
Ja.
Nej, men jag tycker att det här, du får ju säga nej om du inte vill svara, men det finns ju saker som jag kan undra över, som jag också tror man kan liksom fundera över själv, så här, som handlar om hur din barndom har påverkat det livet du lever idag.
Jaha.
Är du med på det?
Ja då.
Ja.
På det här, än så länge är jag med på det.
Mm. Ja. Den första frågan är, vilken av din mammas goda och onda egenskaper är tydligast att du har ärvt? Och hur yttrar de sig då?
Det var starkt.
Ja.
Ja. Hon onda?
Ja, det är klart att hon har.
Nej, men
eller dåligare,
väl,
ja, inte onda, det är inte det att hon var liksom en ond människa, men dåligare.
Goda?
Ja.
Nej, men hon hade, det blir så, vad ska jag säga, hon var ju fantastisk, så skulle jag säga att jag var det. Nej, men hon hade en skarp hjärna.
Ja.
Det hade hon, liksom klarsynt.
Ja.
Och det i bästa fall så kan jag ha det ibland.
En klarsynthet, och hur finns den med dig i ditt familj och ditt relationsliv liksom?
Ja, det är ju inte till fördel för de andra. Det är det inte.
Så det är en dålig
egenskap. Jo, men på sätt och vis har det gjort att jag har väldigt lätt för att kräva jämlikhet, till exempel.
Mm.
Jag har lätt för att inte bränna ut. Det ska jag inte säga. Jag skulle mycket väl kunna bränna ut mig imorgon. Men jag har inte bränt ut mig, fastän jag har haft hemskt mycket att göra och trassligt till och från mycket. Jag kan då se rättvisan i att jag måste också vila och de andra måste också göra. Alltså någon slags...
Men är det liksom en förmåga att analysera den situationen du lever i och se klart på saker och ting? Ja, men jag förstår hur det var liksom...
Det går väldigt fort. Jag hamnar lätt rätt.
Ja, och det gör att du får det bättre.
Du ser vi särbo till exempel.
Ja, ja, absolut. Och dålig egenskap?
Egenskap, ja. Det är ju, nej, jag skulle inte kalla den dålig, men en som kan vara dålig, det är just den här längtan, liksom att behovet av att vara ensam, och det är ju, om jag ska ta det, liksom, för mig är inte det dåligt, men det har, jo, för mig kanske det har varit lite dåligt för att det försätter en i en knipa, liksom. Jag har haft lite svårare än andra, tycker jag, att trivas i ett småbarnsliv med en man på liten yta. Det tycker jag är svårt. Andra tycker att sånt är mysigt. Sen är hon ju också, eller hon var också näbbig och vass. Och det är ju jag också.
Ja.
Och jobbar med det. Mer än vad hon gjorde, skulle jag säga.
Okay.
Förresten mycket.
På riktigt, alltså förstå, tycker du att det är en dålig egenskap som du vill förändra?
Nej, jag har ju den egenskapen och jag har ju inrättat mitt liv efter att det ska fungera.
Nej, men när du säger att det här med näbbigheten, att som du jobbar med, säger du, tycker du att det är en dålig egenskap?
Hej alla lyssnare, nu var vi där igen. Det är en dålig egenskap.
Ja, som du vill. Så, ja, bra, för det är det man vill veta. Liksom, saker som du känner så här, fan, den här, jag har bara sluppit den här jävla egenskapen som jag ärvde ner. Precis. Jag kan ju säga några sen om du vill, om jag har ärvt ner.
Nej, men jag, så är det.
Ja. Okej, okay. Tack.
Det ligger nära till hands för mig med irritation.
Mm. Du är lätt irriterad. Ja. Mm. Och om man tar din pappa då, vad är goda och dåliga egenskaper där som du har haft ner? Vad är den goda? Det finns säkert fler, men om du skulle välja en liksom.
Ja, men att han var ju då fördispensionerad och hade hjärtfel hela min barndom. Sen dog ju han när jag var 12, för de som inte vet det. Men min barndom så var han ju väldigt, väldigt kärleksfull mot mig. Mm. Otroligt kärleksfull. Mm. Jag var som ett, jag vet inte, jag tror att jag var hans tionde barn, nionde. Så att det var liksom, då var väl han mogen att hantera ett barn på något vis, och han var hemma med mig. Och så att det, liksom att få den kärleken, och det har jag nog kunnat ge till mina barn, alltså det finns ingenting som, där är det liksom väldigt enkelt för mig. Mm. Och sen så var han också en som, jag hörde honom ofta sitta där då, liksom med malungsbladet vid skrivbordet, och sen så ringde han upp någon chef när han var arg på något. Han gjorde saker, han liksom lät sig inte trampas på, och det har jag nog också ärvt, man gör. Mm.
Det är en god egenskap också.
Ja, det tyckte jag.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är intressant. Dålig egenskap då? Som just en sån menar som är så här, den här hade jag gärna velat slippa. Ja.
Kolesterolvärdet.
Det är inte en egenskap.
Nej, okej.
Okay. sad to tell you, but... Ja.
Alltså jag hann inte se så mycket av det. Men han var... Nej, jag hann inte se så mycket av det faktiskt.
Nej, och du kan inte komma ihåg någonting. Eller du kan inte känna någonting som var så fan, det där måste jag ha fått från pappa, den här baksidan.
Kanske av mitt... inte riktigt.
Okay.
Jag trodde ju länge att jag hade ärvt allt ifrån pappa. Sent om sidan steg mamma fram och att det är där det mycket hände.
Men, och det fanns ingenting i det du hade, allt det där som var dåligt som du ärvde av din pappa då, utan allt?
Nej, men jag ser det inte riktigt.
Okej. Okay. Du får ju läxa till nästa gång och tänka på det. Och försöka titta på vad det var som var dåligt.
Jaha.
Nästa fråga. Ni var ju... Du hade en jäkla massa syskon, men du växte upp med två syskon.
Så mammas barn från tidigare äktenskapet, jag tog hon med sig in. Så att jag har vuxit upp i en bonusfamilj kan man säga, fast det ordet fanns inte.
Exakt, hade du vetat. Så hade du inte.
Precis.
Ja. Men i den här familjen, en bror, en syster, en mamma och en pappa. Mm. Vilken roll tog du? Kan du liksom säga det så här rakt ut? Vilken roll hade du i den här konstellationen?
Alltså det var som att jag trodde att alla andras liv började när jag föddes. Alltså det var bara så. De andra var i marginalen.
Okay.
Nej, men kanske det kan bli så när man är frukten av två stycken och de andra är lite i marginalen. Precis. Jag vet inte.
Exakt. Och hur liksom var du den som höll ihop familjen då, för att du var
störst?
Nej,
inte alls. Jag var i min egen värld. Jag var en väldigt blyg unge.
Okej.
Okay. Ja.
Gjorde du som alltså, följde du?
Ingen aning. Inte självmedveten överhuvudtaget. Alltså, och det kan jag säga är en gåva. Att jag bara var.
Mm.
Och jag fick vara i fred. Ingen har någonsin påstått hur man skulle vara som flicka eller någon. Ingenting sånt.
Mm. Men okej, okay, så din roll i familjen var egentligen lilla syster prinsessa? Eller?
Pappas prinsessa, de andra tyckte inte att jag var någon prinsessa. Men det räckte
abdikera
väl.
Abdikera omedelbart.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men det som var negativt, det var nog detta att pappa var så sjuk då. Och att jag hela tiden fick höra liksom att... Ja, den som lever får väl se och så vidare. Man visste någonstans, det måste ju ha gjort något med en. Men liksom i övrigt så var jag inte, jag förhöll mig inte så starkt så vitt jag vet.
Tyckte du att du hade makt i familjen? Hade du liksom,
jag kunde linda pappa runt lillfingret, men ingen annan makt.
Okej.
Okay. Jag var ju minst och de drev med mig och var elaka. Och
sådär. Var de det?
Ja, det var de nog.
Okej. Okay. Och... Du var inte liksom, du var inte någon som intrigerade eller skapade konflikter, det kan man inte tänka sig att det var liksom. Okej, okay. Ja, men det är bra. När du växte upp, alltså om vi tar framförallt när du började frigöra det, vad protesterade du mest mot liksom, i din situation och i ditt förhållande till familjen och mamma då?
Nej, men då var det ju, jag tror att jag mådde jättedåligt bara.
Mm.
Då var det bara revolt överhuvudtaget. Och sen fick jag flytta hemifrån när jag var 16. Det var väldigt stökigt och jag mådde jättedåligt.
Mm.
Minns ingen linje liksom. Jag var bara upprorisk.
Men du, Jehovas vittnen och sånt där, var det en protest? Alltså, eller var det bara...
Nej, det kan ha varit en följd. Jag var ju med Jehovas vittnen, ska vi säga till lyssnarna, ett år. Ja. Min bästa kompis... Och hennes föräldrar var med. Och då gick jag med där. Och det kan man väl tänka sig, jag var 14. Att det kanske hade att göra med att pappa hade dött.
Ja.
Och när han hade dött så grät jag inte överhuvudtaget. Det var, jag var hemma en dag från skolan, så skulle allting vara sig likt. Men det var sig ju inte likt.
Nej.
Och det var helt obearbetat på något vis.
Ja.
Så jag vet inte, jag kan inte svara riktigt. Jag mådde jättedåligt.
Ja.
Utan att jag fattade att jag mådde dåligt.
Ja.
Man fattar ju inte sånt.
Nej, inte då, nej. Man kan se tillbaka på det sen och känna, för just de här sakerna, vad var jag hur protesterade jag och vad protesterade jag mot? Det förstod ju inte jag för en långt, långt senare vad det var jag gjorde. Liksom.
Nej, och jag hoppade av, jag började skolka och jag hoppade av gymnasiet och sådana där saker som jag efteråt har förstått är ganska vanligt i en sån grej. Men
det var ju en sån sak i så fall.
Antagligen.
Ja. En sista fråga.
Mm.
Nu är den lite given, men du kan ändå få svara på den. Vilken händelse eller situation i din barndom påverkar dig mest än idag, skulle du säga?
En enskild situation?
Ja, och det kan ju vara liksom att jag levde i förhållande, min mamma var dum i 3 år eller liksom någonting sånt. Alltså, vad har påverkat dig mest idag?
Vet inte. Det borde väl ha varit pappas död, antagligen.
Ja. Men du kan inte idag säga för det har gjort att det blir så här. Utan,
så funkar ju inte liv riktigt. Det vävs ju ihop på ett helt... Det finns ju liksom inte ett så tydligt då vände det riktigt. Åtminstone inte för mig, för det var inte en plötslig död. Utan man visste ju att det skulle bli liksom.
Precis.
Mm.
Ja. Ja, men då... Tack så hemskt mycket, Marit, för att du delade med dig. Det tror jag var nyttigt för mig. Jag lärde mig mycket och kanske någon annan lärde sig någonting om vad man kan fråga sig.
I bästa fall.
Mm.
Då tar vi ett kärt gammalt ämne.
Okej.
Och då skriver hon så här. Kära poddare, alltså ett brev. Kära poddare som jag lyssnar på varje fredag. Jag är en av alla loserkvinnor som drar tyngsta lasset hemma. Min man är som en vuxen bebis. Och om jag inte ber honom handla, packa en ryggsäck till barnen eller tänka ut vad något barn ska ha till matsäck så händer absolut ingenting. Städning, tvätt och matlagning ska vi inte tala om. Så jag sköter det mesta och är såklart trött på det. Jag blir också trött på honom, även om jag i grunden gillar honom och trivs med honom. Men det är svårt att inte låta den negativa känslan ta över. Det som återstår blir att lätta på trycket och gnälla ihop med mina kompisar. Men det gör inget bättre. Så hur gör man för att ändra de här mönstren? Jag har försökt förklara såklart, men det blir bara förändring ett kort tag då. Sen är det sig likt igen.
Ja.
En klassiker, va?
Verkligen en klassiker. Ja. Det är väl också lite sådär normer hur vi bygger upp. Att han har säkert levt i den här världen och tycker att så ska det vara. Och
med sina föräldrar,
att,
menar du?
Ja, och liksom så här har han sett att det ska vara. Och så tänker han att livet ska vara. Och när hon säger till så är det väl, hon gnäller lite kärringen. Mm. Men det där, vet man är schysst ett tag, sen är det bra. Och det, hon frågar vad hon ska göra. Ja, det är ju liksom, man måste ju till slut bli ultimativ. Liksom, eller sätta upp tydliga regler som har en konsekvens om de inte följs på något sätt.
Mm.
Och här, där är ju du bra.
Här kommer du att hetta till.
Ja.
För då när jag säger att det måste få konsekvenser så säger du, det är straff, säger du då. Som att det vore något fult. Men nu ska jag ska se hur jag tänker.
Ja.
Jag tycker egentligen så här. För det första. så tänker jag att kvinnor som lever under de här förhållandena också måste ifrågasätta sig själva lite grann.
Mm.
Inte bara så lite heller. Hur kunde det bli så här? Varför skrattar du?
För att du är så rolig när du säger så här. Inte bara så lite heller. Nu ska vi göra det.
Så jag tänker också så här. Jag skulle börja med att fråga mannen i fråga då. Vill du, eller är du med på att vi kommer att dela lika framöver när det kommer till obetalt arbete här hemma? Om svaret då blir nej, eller något i stil med man ska väl göra det man är bra på. då tänker jag att man ska skilja sig.
Ja, absolut.
För att det, då är det så här det kommer att vara. Han ja. Har det inte i sig. För det här
nej,
med,
han vill inte eller han är inte beredd att ställa upp
nej, det är det jag menar. Nej, han ja. Vill inte. För det betyder liksom att då är du ihop med en som inte fattar att om man viker lakan 10 gånger så kommer man att bli bra på det.
Exakt.
Man kan liksom inte hålla på sådär.
Nej. Och får jag bara säga en sak? Ja. Stiga emellan med och säga, ja absolut, man ska skilja sig om man inte är beredd att ställa upp på det.
Ja, precis. Ja. Men då skriver man förmodligen inte till Skilsmässopodden en sån här fråga.
Nej.
Men man borde göra det. Ja. Nej, jag kommer inte ihåg, jag tänker fel. Ja. Men hur som helst, alltså för det, då är det det du har. Och då kanske det redan här skulle jag ställa ett ultimatum. Okej, men då kommer inte jag vilja leva med dig. För jag har 2 barn redan och jag vill inte ha dig som en tredje. Liksom. Man tappar allt, man tappar respekten. Sen tänker jag också att om han ändå skulle vara med på att säga ja, verkligen, jag skulle vilja det, det här är inte rättvist. Då tycker jag att man... Att målet är att slippa prata om hushållsuppgifterna också så mycket. Mm. Att minimera tjafset. Och det gör man, det kan man göra på väldigt många olika sätt. Men det ska delas upp. Mm. Det ska inte bestämmas från dag till dag. Mm. Nämligen att hon har allting som default-läge tills hon delegerar något. Det funkar aldrig. Gör så här, bestäm. En har alltid all disk. En har alltid all handling. Eller man har allting en varannan vecka. Alltså det här går att bestämma och göra på olika vis. Och sen så alla ytor, liksom allt det här ska vara bestämt enligt mönster. Och sen kan man alltid göra undantag ifrån det av olika skäl. Men det är liksom barnhämtningsrutiner. Vem köper presenter till barnkalas? Vem gör läxorna? Allt det här som tar tid från kvinnor framför allt. Det behöver delas upp. Och, sen, och ett skäl till att det ska delas upp en gång för alla, det är att det också är ett väldigt tungt arbete att behöva se sysslan. Alltså att se vilken syssla som ska behöva göras idag, imorgon. Det är ett väldigt tungt arbete som belastar kvinnor väldigt mycket, eller den som gör det. Så att det är liksom... Sysslan är inte bara utförandet, utan det är att se behovet av den, planera för den, eventuellt delegera och sen utföra. Liksom. Så att det är därför man ska dela upp en gång för alla. Här kan barnen också vara med. Så fort de kunde gå till affären själva så var det de som ansvarade för att det ska alltid finnas mjölk hemma. Liksom. Mm. Alltså alla kan ha sitt. Räcker du upp handen?
Ja, jag räcker upp handen.
Aha, säg. Nu säga? Är det Magnus.
Jo, nej, men jag tycker, det är helt rätt. Det är så man måste göra. Ja. Och i det så måste man också komma överens om på något sätt vad innebär det att vara ansvarig för disken? Hur kan man göra det en gång i veckan eller förstår du så här, det måste
nej,
finnas du måste finnas en överenskommelse på samma sätt som så här, barnens läxor måste göras varje kväll bla 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 så att man hittar också en överenskommelse om var
om nivån.
Ja, om nivån på det som ska göras, för det räcker inte med att säga du är ansvarig för städningen. Okej. Okay, jag tar in städerska 2 gånger i månaden.
Precis.
En gång i veckan.
Men jag tänker också så här att låt säga att du och jag skulle bo ihop och så hade vi överenskommelsen om att du ska diska varje dag.
Mm.
Om du en kväll inte hinner det så kommer det att störa mig mindre om disken är kvar. För att jag vet att den är i alla fall inte min.
Ja, ja, absolut.
Den blir aldrig min.
Visst.
Så att jag menar att det är också en lättnad bara att veta att det här kommer inte att bli mitt för det är hans.
Absolut. Men sen, förstår du, jag tror att man kan landa i, man kan också hamna i den fällan att han säger, ja hur ska vi göra, jag gör på mitt sätt i så fall. Och så
ja, men,
blir
det
liksom,
men det är också, precis, och det där är ju liksom att man låtsas att man inte ser när det är smutsigt och sådär. Man får lära sig det.
Mm.
Vi kan flyga till liksom, folkingenjörer och försäljare och gör ganska komplicerade saker. De kan nog lära sig liksom, att man måste torka av det där också och så vidare. Nej, du kanske inte kan det. Det är därför jag har städningen, vilket är vidrigt dumt. Men sen så vill jag också säga till kvinnorna att kraften ligger i att du inte gör. Du måste sluta göra om du inte är nöjd med det han har. Du kan inte göra det. Och du måste också acceptera att du inte kan få det på exakt ditt vis.
Absolut.
För det är lite antingen eller alltså. Ja. Du kommer inte få det på exakt ditt vis. Han kanske inte köper doftljus, men då kan du göra det. Men liksom bara man håller den här nivån. Den kan vara mätbar. Det ska ske en avtorkning en gång i veckan, vad fan som
det,
helst.
Det liksom. Menar. Det liksom, eller så här ska det se ut hemma. Så här ska vara
morgon, så kvinnor måste kväll, också liksom. Släppa ifrån sig absolut, det här att det ska vara på ens eget vis. Jag kan säga att det är en frihet att göra det. Och till männen vill jag säga att om ni inte klarar det här, då är ni förlorare. Hon kommer att tröttna på att ha dig i hemmet. När du, för hon behöver dig inte till slut då. Liksom. Du är en tyngd.
Ja.
Så jag tycker, jag kommer också att lägga ut, för det finns en jättebra lista på alla förekommande sysslor i ett hem. Det är så mycket. Och det är väldigt mycket mer än, då det är väldigt mycket som sker i tankearbetet där. Och det där ska också definieras. Mm. För det är en tyngd att liksom hålla på långt i förväg och tänka ut vart ska vi resa eller var ska vi vara över jul och ringa alla precis, samtal absolut. Och all den här planeringen på något vis. Jag lägger ut det på Skilsmässopoddens
Jag tycker
Facebook-sida.
Också att man kan göra det intressanta experimentet. Män säger ofta, men jag har ju också saker, jag ska fixa det här med bilen. Då ska man mäta tiden så du ska se så här. Ja, men det tar ju faktiskt bara en timme om året att fixa den jävla. Så att man väger in alltihop och tittar på vad det faktiskt är och innebär. Och sen kan det också vara så här, att det kanske är svårt att mäta tiden exakt, att den blir jämnt fördelad. Det kan vara så att du städar snabbare än vad jag gör och så vidare. Så här. Men det som är viktigt är att man tittar på det båda två, ser att man hittar en nivå där man båda två är nöjda med, att man känner att ja, men det här är jämnt. Sen kan det skilja lite grann för att någon är snabbare och så, men båda två ska vara nöjda med uppgörelsen.
Ja,
det är det viktigaste av allt. Liksom.
Precis. Ja, eller missnöjda. Men
ja, eller missnöjda, men åtminstone acceptera den och säga så här, ja okej, okay, det här är vi gör vi. Så här. Ja.
Jag måste också rekommendera, om ni googlar på konsten att delegera hushållsarbete, en väldigt fin artikel som jag har skrivit.
Ja.
Den ligger på Vi Villa. Konsten att delegera hushållsarbete, där det är fem steg till att lyckas. Mm. Och jag kan säga att det var så jag har gjort. Det är så jag har gjort med min familj.
Mm.
Och man vinner jättemycket.
Mm.
Det är inte omöjligt. Och liksom det är det här också. Men då innebär det för barnen liksom, att om de inte gör så kommer det svida. Och det är då du säger att man straffar dem. Men jag menar, annars blir
tycker
jag ju
man ska göra.
Ja, du tycker det nu. Det är bra.
Jag har ändrat mig.
Jag är inte, det svider på så vis att då står den smutsiga disken inne på deras bord. Och då lär de sig. Det är bara en enkel betingning. Har man inte fattat det innan så får man väl fatta det då. Liksom. Ja. Och jag lägger ut den här listan på alla sysslor. Det lägger jag på Facebook-sidan.
Bra. Då kommer folk kunna läsa det och lära sig någonting. Och
verkligen.
Ta upp sina
och vår lyssnare. Det är ingen idé att gnälla med väninnorna, fast man måste ju göra det. Men jag tycker det så här, det är ett arbete som ska göras här.
Mm.
Och gör man det så har du många timmar mer i livet att göra annat än att gnälla på. Det är skönt.
Det är bra.
Mm.
Det tycker jag var en bra avslutning på det här avsnittet, Marit.
Ja, det är bra det.
Där satt den.
Ja.
Ska vi säga hej då och önska folk tillbaka nästa fredag?
Vi önskar folk tillbaka och vi önskar också, ni får gärna gnälla till oss och säga, ja men hemma hos mig är det jag som gör det här, hemma hos mig. Allt sånt här tycker jag är intressant. Vad då är liksom gränslandet med det här sexuella tvånget till exempel? Hur kan det se ut? Vad är man utsatt för utan att ha tänkt på det och så vidare? Ja, vi fortsätter. Vi är tillbaka om en vecka.
Fortsättning följer.
Ja, det gör det.
Vi hörs och ses.
Ha så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.